Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Den bekräftelse som man tror sig kunna få genom att 12 000 personer jublar på en konsert, det är inte den bekräftelsen man egentligen behöver. För att när det är slut och du står i duschen efteråt och folk har gått hem, då är du lika tom i alla fall.
Värvet. 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 Värvet.
De senaste åren har varit tunga för Peter Lemark. Hans förra album Svag doft av skymning handlade bland annat om hans eget cancerbesked och vänner som gått bort. 4 år har gått sedan dess, och det har varit 4 tuffa år det med. Likt Peter insjuknade hans fru Monica även hon i cancer, och Peter och Monica har följts åt genom deras vuxna liv. Monica har inte minst funnits där i sångerna. Eller som Thomas Andersson Vi sa i SVT till Peter för några veckor sedan.
Väldigt mycket rockmusik handlar om att ge sig av, ge sig iväg, ut på vägarna, bort från Svenssonlivet. Hela din låtkatalog handlar om att stanna kvar.
Peter LeMarc slog 1987 igenom med låten Håll om mig och har tilldelats massor av utmärkelser under sin långa karriär och sålt väldigt många skivor. Som en av Sveriges mest hyllade textförfattare har han alltid grävt där han själv står. Och hans förmåga att berätta öppet och ärligt har varit en viktig nyckel till att bli en av landets verkligt stora artister. Sommaren 2014 gjorde han en hyllad spelning på festivalen Stockholm Music and Arts på Skeppsholmen, som han också meddelade skulle bli hans sista. Om den konserten och vad som skulle få honom att ställa sig på scenen igen pratar vi strax. Och om han jobbar med andra artister, hans medverkan i Thomas Andersson Vis fina tv-program Thomas Andersson Vi spelar med, att bli sågad och massa massa mer. Jag ska säga också att vi pratar en del om en journalist som heter Lennart Persson. Han var Peters nära vän, han gick bort i cancer 2009. Vi nämner också Hannas krog, en restaurang som låg på Södermalm i Stockholm och som inte längre finns kvar, men den var liksom navet i något slags hipster 90-tal här i stan. En sista sak bara. Även Peter LeMarc gör podcastpremiär i Värvet, precis som Robert Gustafsson i förra avsnittet. Så här kommer det. Avsnitt 254. Det produceras av David Mer, presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Veckans gäst heter Peter LeMarc. Varsågoda. Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Det här är min första podcastintervju. Mm. Det känns väl... Ja, vad ska vi säga? Jag är lite osäker på vad som ska hända. Jag antar att det fungerar väl på ett vis som en radiointervju. Det är bara att där brukar det vara ganska korta klipp och sådär.
Mm. Ja, det är precis som när du är hos Lotta Bromé, bara det att vi pratar otroligt mycket längre.
Okej, shoot.
Mm, absolut. Du, grattis i efterskott.
Till?
Du fyllde år igår.
Ja. Mm. Tack. Mm. Tack. Jag är inte mycket för födelsedagar, mina eller andras helger, midsommarafton, så att jag är ensam hemma. Tyckte det var underbart. Mm. Nyår, jular, alltså... I och med att jag har det jobb jag har, så kan jag kan ju supa mig dyngrak på en tisdag. Så jag behöver inte, det var någon som sa det, var det Dean Martin? Någon som super på nyår, det är amatörernas afton.
Så det blev inget fir alls?
Ingenting.
All right. Men du, då ska vi... Se här, men jag skulle också kunna gratulera dig till det här jättefina tv-programmet som du gjorde med Thomas Andersson Vi.
Ja, tacka Thomas.
It takes two to tango. Det var ju, ni hade en jävla fin kemi.
Ja, fast det är Thomas program och jag var gäst, så att säga. Det är också det där när människor skriver till mig och tyckte det var en fin konsert. Det var ingen konsert, det var ett tv-program. Jag var gäst i hans tv-program. En konsert är en annan sak, det... Så när jag gjorde min sista konsert på Skeppsholmen där 2014, jag vet inte hur länge vi höll på, men det var väl över 2 timmar, för det var ju curfew klockan 12. Mm. Med sådana här dryga böter om man drog över det där. Och vi drog naturligtvis över. Men i gengäld startade vi en kvart innan annonserad tid.
Okay.
Oh. Men när jag gör konserter på den tiden jag gjorde det.
Förlåt, får jag bara fråga, fick du alltså betala pengar?
Nej,
okay, du släppte.
Nej, det var okej. Okay. Mm. Men då gäller det att bygga upp, då är det som en dramaturgisk båge man bygger upp. Och man kommer ner och sen upp igen. Och då är det en helt annan sak, en konsert, en tv-inspelning som det var med Thomas. Men det var ett väldigt bra tv-program, tycker jag.
Mm. Ja, jättefint. Och hur var det liksom, hur var det på plats? Hur var det att vara del i produktionen?
Ja, det var ju mycket som klipptes bort. Och det förstår jag att så måste det vara. Vi höll på i väl över 2 timmar, jag och Thomas, och satt och pratade och spelade. Så det var flera låtar som inte kom med, tyvärr. Och sen var det en hel del snack som jag tyckte var... Det där var intressant och det var kul. Som klipptes bort. Men that's it. Jag är gäst i ett tv-program och då kan jag inte styra så mycket över det.
Mm.
Så är det med den saken.
Mm. Men det som kändes väldigt tydligt var ju att ni har, det var inte första gången ni sågs. Ni har en historia.
Ja, det var nog länge sedan vi hängde eller umgicks överhuvudtaget sådär. Så att, nej, det är inte så att vi ringer varandra dag, utan det hade gått några år innan, efter vi hade sett som vi gjorde det här.
Om du inte hade haft ett nytt album på gång, hade du varit med i programmet då?
Nej, jag hade inte varit med här heller, kan jag säga.
Nej, just det. Mm.
Alltså det är så här att jag har hållit på så in i helskottet länge. Nu ska vi se. Första plattan, på min tid när vi började, då spelade vi in live i en tratt som graverades direkt på 78-varvaren. Nu pratar vi om, det var Trappan Eriksson och Stig Berget Jonsson, Tore Valdemirs orkester kompade. Det är före kriget alltså.
Mm. Mm.
Och, så det är en lång tid jag håller på.
Mm. Mm.
Jag vet inte vad jag vill komma med det någonstans, men det var någonting jag tänkte säga.
Ja, men...
Som sagt, jag har hållit på väldigt, väldigt länge. Och många år utan att någon överhuvudtaget brydde sig om det jag gjorde. Jag började ju spela väldigt tidigt i Trollhättan med massa olika orkestrar, band. Tröstlöst harvande. Flyttade till Göteborg, spelade med Boxat 1. Några kvällar kunde vi spela 3 gig på en kväll. Så vi spelade på varenda ställe som fanns i Göteborg. Jag kom aldrig utanför Göteborg med omnejd. Och sen samma sak när jag flyttade till Stockholm 1982. Och de första Peter Mark-skivorna som sålde ingenting. 900 ex på den tiden när folk sålde 200 000 ex. Så det var ju ett väldigt kämpande. Men drivkraften var ju på något vis, i början fanns ju den här elden att bekräftelse, se mig, hör mig. Sen fanns ju naturligtvis lusten till att det är kul att göra låtar, det är kul att göra musik, det är kul att se någonting växa fram framför ens ögon och känna att det här fanns inte för en stund sedan, nu finns det. Men den här bekräftelsebehovet av att få erkännande och bli sedd, det kan jag faktiskt med handen på hjärtan säga att det har försvunnit med åren. Så det har jag inte kvar längre. Jag har alltså inget som helst behov av att synas i tidningar, tv eller vara med i radio. Utan varför gör jag det? Jag har gjort en ny skiva, jag tycker den är väldigt bra. Och med det brus som finns idag så är det omöjligt att tränga igenom. Jag vet när förra skivan kom, Svagdoft och skymning, när var det? 2012. Jag tyckte jag var med överallt och pratade och det var tv-reklam och ditten och dutten och datten. Sen träffar man någon en månad senare. Ja, tjena Peter, vad länge som man hörde något från dig. Mm. Kommer den att platta snart? Ja, jag släppte ju en för en månad sen.
Mm.
Så funkar det tyvärr. Mm. Och därför gör jag intervjuer. Inte för att jag är så fruktansvärt kåt på att få se mitt ansikte i tidningar eller på tv, utan för att få berätta om att jag har gjort en ny skiva. De som är intresserade, den finns att köpa.
Men bekräftelsebehovet kan väl inte vara helt borta?
Jo, faktiskt. Alltså, jo, det är faktiskt borta på
men,
det viset.
Men okej, all right. Så du behöver inte den mediala bekräftelsen?
Nej, absolut
men,
inte.
Men något slags bekräftelse?
Inte kring min musik och mina skivor. Naturligtvis en bekräftelse bland mina nära och kära för den jag är och så vidare.
Mm.
Det är självklart, men det behöver väl alla.
Mm, men jag läste att du har liksom mer och mer engagerat dig i liksom sociala medier personligen.
Ja, alltså, det gör jag. Och det tycker jag är så här. Jag har ju en Facebook-sida och det finns på Instagram och även på Twitter i väldigt liten skala. Men just Facebook-sidan är ju väldigt stor. Där kommer ju väldigt mycket, speciellt nu efter det här tv-programmet. Och jag ser det som min förbannade skyldighet att läsa alla kommentarer, lajka de kommentarer jag tycker är vettiga och som är ett beröm, och besvara frågor som ställs. Och det tar ju tid. I vanliga fall tar det inte så mycket tid, men nu efter Andersson Vi-programmet, Då fick jag ju sitta upp på halva natten efter det hade sänds och svara på frågor. Och det är relevanta frågor. Det kan vara liksom, hur stämmer du din gitarr? Eftersom jag spelar vänsterhänt på en högersträngad gitarr. Vad stod det på din tröja? Allt möjligt sånt här. Och det är klart jag svarar på det. Det är människor som trots allt, om vi ska dra det i sin förlängning, de som har följt med länge nog på resan och köpt skivor och gått på konserter, det är ju de som har fått mig att kunna leva på det här. Så det minsta jag kan göra är att svara på deras frågor och läsa deras inlägg.
Mm. Ja, men det är ju fint. Men det är väl också något slags bekräftelse?
Ja, det är det väl. Men inte på det viset att jag känner att jag behöver det. Om jag ska vara ärlig.
Mm. Så,
alltså den där lilla övergivna barnet som jag var. Kanske inte övergivna, men bekräftelsesökande barnet som jag var. Och det finns sina skäl till varför det var så. Det barnet har fått sitt, så att säga. Eller vi kan säga så här, att den bekräftelse som man tror sig kunna få genom att 12 000 personer jublar på en konsert, det är inte den bekräftelsen man egentligen behöver. För att när det är slut och du står i duschen efteråt och folk har gått hem, då är du lika tom i alla fall.
Mm.
Om det var den bekräftelsen du var ute efter, och det är det ju inte.
Nej, det där är ju lustigt alltså. Men det är underligt, i alla fall i mitt eget fall, men det kanske är annorlunda då för dig. Men att, för att på något sätt så tror man ju ändå, eller jag tror i alla fall det, att ja, men nu kommer jag nog, alltså när jag har uppnått den här grejen, då måste jag ju ändå tycka att jag själv är okej. Eller vad det nu må det vara.
Mm.
Men så blir det ju liksom.
Men det är en annan sak att jag själv är okej. Det beror på vilket plan du menar. Menar du med det du gör, alltså ditt arbete att göra podcasts, eller menar du som människa, eller som far, eller som make? Det finns på så många olika nivåer där man kan känna att nu, det här, jag är okej på det här.
Vilket man ju då till exempel skulle kunna tänka sig att 12 000 personer som jublar,
ja,
skulle vara en bekräftelse på.
Jo, men det var väl en bekräftelse, men det är så att jag skriker efter den bekräftelsen. Men det är klart att jag kände mig väldigt nöjd och glad efter det giget och tyckte fantastiskt. Och förutom det så var det ju det var ju utomhus på Skeppsholmen, och det hade lika gärna kunnat hällregna och blåsa bort, men det var en fantastisk varm sensommarkväll med solnedgången, och sen blev det mörkt, så det var ju, vi hade tur med vädret.
Det som var så fint också med Thomas och ditt program var ju att det kom fram att du hade varit liksom lite som något slags mentor till honom och lyssnat mycket på hans tidiga grejer och tyckt till och så vidare.
Mm.
Vad fick du tillbaka?
Ja, jag har ju ett enormt musikintresse och har väl samlat på mig en viss erfarenhet och kunskap i och med att jag har hållit på så länge och lyssnat på väldigt mycket musik. Och jag tycker nästan det är roligast. Jag har ju varit med och producerat några plattor och skrivit låtar åt andra och sådär. Och det är rätt kul faktiskt. Att få vara med och inte vara den som står i fokus och den som det hela handlar om. Den som lägger sitt huvud på ett fat, utan få vara med i själva processen. Och Thomas kommer ihåg att det var väl han som tog kontakt med mig någon gång på 2000-talets början sådär, och ville spela upp låtar, och så han kom över, vi satte mitt musikrum och jag sa vad jag tyckte, och det tycker jag, det är väl det vi har kallat för backseat producing, att någon spelar upp demos eller råa tagningar, och jag kan komma med idéer och säga, du har ju tänkt på vad som händer om du gör så, eller byter ut den där versen åt det. Det var ju som när jag producerade Limbo med Eldkvarn. Det var vansinnigt kul, för att Plura är en sån fantastisk låtskrivare och jobbar så fort när han vill. Det är bara att han är lite lat. Det är jag med. Så att då kom han med sina låtar och satt hemma hos mig och spelade upp. Och jag sa, nej men du, vad fan det där. Vi föll genom natten, det har haft förut. Och Änglarna över Brodgatan, det har haft förut. Det är för mycket Eldkvarn. Skriv om det där. Så kom nästa dag med en helt ny text som var helt fantastisk. Och då kände jag så här, det här är det ultimata jobbet. Slippa att skriva låtarna, vilket är det jobbiga i det hela. Och bara kunna säga, men du, om du skriver en sån låt då, pröva det. Mm. Och så kommer man tillbaka, för att han är så fruktansvärt skicklig. Så kommer man tillbaka dagen efter med, ja, så där var det, så ska det vara. Mm. Och jag kunde säga att, men du, gör det här till refräng istället. Så behåller du det, så låter vi det komma åter var tredje vers eller sådär. Och då tycker jag det är kul, för att då är det är inte så mycket slit, utan då är det mer bara att jag kan sitta och luta mig tillbaka och lyssna och säga att testa att ha det här introt istället. För just det här att skriva låtarna, det är ju hur man än vrider och vänder på det, så är det ju ett slit att göra.
Så det du fick tillbaka var någon slags tillfredsställelse?
Ja, en tillfredsställelse kan man väl kalla det för. Att, jag tycker det är så kul. Jag är ju musikmissionär på det där viset. Att, som min gode vän Lennart Persson verkligen var journalisten. Eller han var inte journalist, han var musikmissionär. Just det där kan jag säga, men du, har du hört den här? Har du hört det här då? Det här måste du... För så var det när jag producerade Eldkvarnsplatta där. Plura fick ju en massa kassetter med musik. Och så fick han, hade vi någon sån här... Jag gav honom en utmaning. Han fick 5 titlar av mig. Och sa, skriv en av de här låtarna som bara var titlar. Som jag hade, så vinner du en fruktkorg. Och då var det så här, han tog den här, inte ens hundarna vill ha dig. Det blev en titel som han skrev en låt kring. Mm. Okej, men han är ju så begåvad så han kan ju göra det.
Men har du haft något slags mentorskap till andra artister också?
Ja, det har jag haft. Mm. Jag vill inte gå ut och säga vilka, men det är en hel del artister. Alltså, det är speciellt unga artister, unga kvinnliga artister, en del. Mm. Som jag har försökt pusha och hjälpa, lyssna och knyta ihop band till människor som de skulle kunna samarbeta med eller få hjälp av och så vidare. Så där, va? Mm. För det tycker jag också ingår i det här jag gör. Att nu har jag hållit på så länge. Jag har fått mitt. Jag har fått all de bekräftelser jag behöver. Och nu är det upp till mig att betala tillbaka.
Mm. Ja, vad fint. Jag har kanske sagt det förut i podden. Så här, men det visade sig ju... jag läste någonstans att det enda som har visat sig göra människor lyckliga på riktigt är att hjälpa andra.
Jo, men det funkar ju så. Att det känns ju, det är tillfredsställande när man försöker hjälpa någon eller berätta, så här gör jag. Och då, jag menar, om vi säger för 20 år sedan, skulle inte jag vågat avslöja för någon hur det går till när jag skriver låtar. Eftersom du har ju myten att man sitter uppe i natten och så plötsligt bara så, du vet, den här Keith Richards-myten. Just the antennas out there and suddenly the songs just come to me. All the songs are out there. Just pick them, you know. Så är det ju inte. Utan man får ju sitta och slita. Jag kanske kommer på en bra vers och refräng, men sen ska ju vers 2 komma. Mm. Och det ska ha samma versmått. Och så rimmen ska funka. Och då är det... Då kan det vara så här korsordslösning ibland faktiskt.
Men det går verkligen till jobbet.
Ja, jag gör det. Jag gör det. Och jag har ju lärt mig en del tricks och så där, hur man ska kunna kickstarta låtskrivandet och hur man ska kunna få igång en låt. Jag kan berätta en historia, jag vet inte ifall, som verkligen är... Det hade jag inte kunnat säga för 20 år sedan, för då skämdes jag nästan för att jag inte var den där konstnären som satt uppe i natten och plötsligt så bara kom låtarna och föll ner i mitt knä från Gud eller från... The songs are all out there, you know? utan att jag verkligen fick jobba för att få låtarna. Mm. Men exempel, jag satt med Jessica Andersson, vi gjorde en skiva tillsammans. Eller jag hjälpte till att producera den tillsammans med Ola Gustafsson. Och Jessica och jag skrev en del låtar tillsammans. Hon hade alltid så jävla bråttom, för hon skulle med tåget tillbaka till Göteborg och Trollhättan och vad det var. Så att man hade visst antal timmar så här och tänkte, fan ska vi göra med det här? Och då kom jag på ett av de äldsta tricken i boken som Bowie använde. William Burroughs cut-up-tekniken. Så jag gick ut i biblioteket, hämtade 3 böcker, skönlitterära, gav till henne, hämtade 3 skönlitterära till mig. Och sa, nu slår du upp min sida och tar en mening. Mm. Då gjorde hon det och hade ingen som helst rim och reson. Jag skrev ner den, så slog jag upp en sida i en random i en bok bara på måfå och skrev ner det jag såg. Och sen hade vi en massa rader. Så nu fogar vi ihop det här och får rim på det här. Och när jag var klar så, ja men det här, jag fattar inte, det här handlar ju om mig och mitt förhållande och mitt liv. Och då hade vi bara suttit och rippat rader ifrån olika romaner. Formulerat om det naturligtvis för att det skulle passa in. Men hjärnan funkar ju så på oss människor att vi vill så gärna få en logik i allting. Så att även om vi använder oss av totalt disparata meningar så blir det en mening till slut. Mm. Och nu var det ju Jessica som styrde det här, så att självklart kom det att handla om hennes liv och hennes förhållande, den här låten. Och det är sån här, jag har massa olika tips till folk som skriver låtar och jag berättar gärna om dem, för att jag tycker att det är ett hantverk till syvende och sist. Mm. Och så jävla svårt är det inte.
Men har du fler sådana tips då?
Ja, tips till låtskrivare. Mm. Och då gäller det textförfattande i första hand. Det är samla på dig allt du kan. Jag är ju old school. Nu sitter ju folk med sina iPhones och sådär. Men jag samlar på mig på lappar. Hör jag en bra rad eller läser en bok. Det kan vara vissa böcker jag läser. Mm, jävligt bra. Bra formulerat, bra ord. Du vet, så skriver jag upp det på en lapp som jag lägger i en låda. Och när lådan är full så skriver jag ut dem där på datorn så att jag har en pärm. Som är full med rader bara, lösryckta rader som kan vara väldigt bra att ha. Jag menar, ett gammalt ord jag hade var apelsinhimlen. Det betyder ju ingenting, men det var ett vackert ord. Det fick en plats sen i den här apelsinhimlen ovanför, det har aldrig slut ända till september. Det är inte alltid det funkar så, men det är ju ett lite trick för att komma igång, att samla på sig så mycket tankar, ord, formuleringar som det bara går. Jag gör det i en liten bok eller i små lappar som jag lägger in i den här gamla IKEA-lådan. Och det kan ju vara, jag och Monica såg en film här för några år sedan, ett år sedan var det var. Jag ska inte säga vilken för det finns mer på min nya. Men då var det så att vänta, jag pausar. Det var så jävla bra. Åh, skrivit upp. Mm. Okej, så 2 minuter sen. Vänta, pausa. Kan vi se klart filmen någon gång? Ja, men jag måste bara skriva ner det här. Det var bra. Så det är ett sätt. Samla på sig bra fraser, bra ord, bra formuleringar. De kan användas för att kickstarta en låt. Ja, men har du en bra formulering och sjunger den för dig själv, då får du en ganska givet versmått också, en ganska given rytmik. Jag sitter här och pratar med Kristoffer Triumf i Vällingby. Den där raden har ju liksom sitt givna versmått.
Mm.
Och då kan det vara ganska bra att ha dem där som kickstarters.
Mm.
Det är inte alltid det funkar så. Men det är ett trick.
Men för sen misstänker jag, eller om jag har hört dig prata om det, men att sen sitter du med gitarren och liksom
piano
nudlar fram,
ja,
på ett eller annat sätt. Ja, och för där känns det ju lite grann när man lyssnar, när jag nu har lyssnat in mig på dig lite mer på allvar, så känns det ju som att det är väldigt sällan, nu kan inte jag så jättemycket om musikteori, men det är sällan det går en låt i A-moll och sen så lägger du in ett fis-12 för att det ska hända något nytt. Nu alltså,
jag är
förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår, men jag är beredd att säga emot dig där.
Okay.
Det är synd att du har hört den nya LP:n. Där har du dissonanser, om det är det ordet du söker.
Ja, det kanske är det jag söker. Alltså,
där har du dissonanser så räcker det blir över.
Mm.
Men det har funnits i tidigare skivor också. Det är väl bara att jag kan tänka mig att jag...
Jo, men det känns inte sökt. Okay.
Nej, men det är väl bra. Det är väl bra.
Och hur får man det att inte kännas sökt?
Alltså, så här. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om det här med att stå på scen. Åh, vad bra det var hos Thomas. Jaha, Ja, inte vet jag. Jag bara gick in och sjöng. Mm. Och när du sjöng den där låten och du tog den där... Ja, jag minns inte. Jag bara sjöng. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är samma sak med min röst. Det tog ju lång, lång tid när jag förstod att jag hade en röst som gick att känna igen.
Just det. Mm.
Det har jag pratat om förut. Men det var ju... Jag tyckte att min röst var väldigt så här... Ja, som vilken röst som helst. Och jag tyckte att jag hade ju låtit som Dylan, Tom Waits, Lou Reed. Någon röst som man direkt kan säga, det är han. Jag tyckte jag lät wishy-washy. Mm. Det var liksom, kunde vara ett dansband eller vad som helst. Väldigt anonym röst. Och det fick jag ju sen, det finns den där historien, en kompis till mig som skrev en hejalåt till ett bandylag i Norrbotten. Just som det. Jag sjöng in. Mm. Tänkte, det är ingen som känner igen mig. Och det gjorde de, fick vi ljuga och säga att nej, men det är en Lemarck-imitatör som heter Frank Mård som har varit med och sjungit den här låten.
Mm. Mård med A-U, eller?
M-O-R-D.
Jaha, det var så enkelt.
Ja. Så just det där, hur gör du när du sjunger? Hur gör du? Jag tror det viktigaste är att inte tänka. Mm. Det är det absolut viktigaste.
Men har du samma liksom du kopplar bort hjärnan då på något sätt?
Ja, jag tror det är viktigt att göra. Och framförallt när vi spelar in i studion, jag sjunger ju live i studion till bandet. Det är inte så vanligt numera att man gör. Och då sätter jag upp texten framför mig och då är det viktigt att inte försöka tänka på vad jag sjunger, att inte försöka skådespela det där. Jag tycker en av de absolut bästa och mest inspirerande filmer jag har sett vad gäller låtskrivande, det är Stefan Jarls Liv till varje pris om Bo Widerberg. När Tommy Berggren berättar där hur någon skådespelare. Jag läste den här nu. Jag hittar inte undertexten riktigt i den här. Undertext? Jag ser bara en text, det är den som står här. Mm. Och likadant här när någon skådis säger att vad ska jag tänka på när jag säger det här? Tänk på mig! Eller tänk på vad du ska köpa på vägen hem. Behöver du mjölk? Mm. Och det är lite sådär att börjar man skådespela sångtexten, då funkar det inte. Utan hjärnan är blank. Sjung orden som står på pappret. Sjung melodin som den är skriven, för det var en bra melodi när du skrev den. Mm. Så behöver du inte liksom alla dessa Wee-la.
Simple as that.
Simple as that.
Du, om man vill lyssna på podcast med dig så finns det faktiskt en.
Gör det?
Ja, och de kanske inte har frågat dig, men det finns någonting som heter Telegram Journalistik
Råmaterial. Jo.
Och
är det en podcast? Det var så här att jag gjorde en intervju för någon tidning 2012. Och i tidningen blev det en liten spalt. Mm. Och sen frågade han, är det okej att jag lägger upp det här på min sida? Ja visst, men sen hamnade det på Spotify och iTunes och överallt.
Mm. Har du lyssnat på den?
Nej.
Jag fick ont i magen av den.
För mig var det att det här var en intervju för en tidning vi gjorde. Mm. Och sen hamnade det på... Men så, man får hacka i sig saker och ting. Man får pick your battles. Det är liksom... Okej. Okay.
Ja, det som gjorde lite ont var just det här. Och där jag känner också att jag tänker att det är vettigt att jag... För att det är ju... Eftersom jag fick lyssna på den och se programmet med Thomas precis liksom jämte varandra, mm, så var det så härligt att få jämföra när det stämmer.
Jag har inte lyssnat på den, så jag bara kollar. Aha. För det är olika kapitel, trollet och annat, vad det var för någonting. Mm. Jag kände bara, nej, vad fan. Det där är liksom... 100 år gammalt snack. Jag kan inte höra mig själv prata. Det kan väl vara förlåtligt att man inte kan höra sig själv prata.
Superrimligt. Ja, men det var, personkemin var så off, helt enkelt. För du och Thomas Andersson, vi var också inne på det här med din lite paranoida sida gentemot media.
Inte längre. Nej. Men när Thomas berättade om det här, då skulle du veta att det var en period, det klipptes bort från programmet när jag berättade om det här.
Okej. Okay.
Det var en period, det här var 97, tror jag, 96-97, som Thomas kontaktade mig om den här intervjun. Och då var det comme il faut. från många håll. Nu snackar vi hipster, Söder, Stureplan, Rich och så vidare. Att Peter Mark, sentimental skit, pekoral och så vidare. Och det hackades enormt mycket på mig i pressen. Och jag kände, ska jag behöva stå ut med det här? Sitt och gör, och det, jag vet, jag gjorde en intervju med en journalist vi inte ska nämna vid namn. Och vi hade jättetrevligt när vi satt och pratade hemma hos mig. Mm. Och sen var artikeln bara galla och en sorts hänga ut tönten Lemark på något vis. Va? Jag kände, ska jag behöva stå ut med det här? Jag skrev inte på det här avtalet någon gång att jag ska träffa vilt främmande människor som jag inte har en aning om vad de tycker, tänker eller var de kommer ifrån. Och sen kan de skriva precis vad de vill. Och då var det en period när, och speciellt Nöjesguiden, för det var ju det hippaste av det hippa i Stockholm vid den tiden.
Ja.
De var väldigt sugna igen på att skriva om, när det kom någonting från mig så var det dödskallar och allt det där. Mm. Och så ringer någon ung pojke från, och presenterar sig att han är från Nöjesguiden och vill göra intervju. Det är klart att jag säger, jaha, vad ska du göra den här gången då? Vad är det för typ av sågning ni är ute efter? Jag menar, du måste förstå att jag är, fan, jag är bara Peter i grund och botten. Och om vi skulle sitta här nu är det du som har makten, du kan klippa ihop det här. Jag borde ta med mig och spela in det här också. Men vilka är det som gör det? Det är presidenter och så här som spelar in så att de har allting dubbelkollat vad de har sagt. Och så här. Mm. Då skulle jag kunna göra ett helt annat program.
Mm.
Och ta alla de frågor jag ställde om dig i början innan du inte spelade in. När jag vill bara kolla vem är du och var kommer ifrån. För mig är det rätt viktigt att veta när jag sitter och samtalar med någon. Var kommer du ifrån? Vad har du för bakgrund? Vilket liv har du levat?
Mm.
Och vi snackade om det där lite. Får jag fråga en fråga till som jag glömde ställa förut?
Absolut.
Vad gjorde din mamma och din pappa? Lever de?
Ja, det gör de. De är vallärare. Men de har också varit skilda i alla tider.
Okej, okay, men de var lärare.
Mm.
Och det är också en sån här sak som jag tänker på. Att, ja, men det ger ju dig en, ett visst, vad ska jag kalla det för? Försprång. Du kommer ifrån en intellektuell miljö där det lästes böcker och vi kan väl kalla det för lite över medelklass kanske.
Ja, det skulle jag nog kanske inte riktigt...
Medelklass i alla fall.
Ja, det, ja. Absolut.
Och det där, sånt där är ju viktigt att veta var någon kommer ifrån.
Mm.
Och i alla fall för mig tycker jag. Det är väl så det är när man träffar någon. Hej, hur är det med dig? Ja, man har aldrig träffat förut. Vad har du gjort? Vad har hänt i ditt liv?
Mm.
Och så vidare, va?
Men det där, för det där var ju väldigt intressant. Ni är några stycken som har kommit hit och ställt frågor till mig.
Vilka är det mer då?
Ja, men Carina Berg till exempel.
Ja.
Otroligt.
Men jag är
nyfiken.
Alltså, jag har ju hört om din podcast och lyssnat på några stycken. Och frågor jag ställde om din ekonomi, allt där, det är liksom, hur fan får man det där att gå runt en podcast, hur många lyssnar, hur, och så vidare och så där, va? Jag är genuint intresserad.
Mm.
Och sen naturligtvis om vi ska sitta och samtala här, då vill jag veta vem är det som pratar med mig, var kommer han ifrån, vad har han gjort, vad är hans erfarenheter av livet och så vidare.
Mm.
Så jag vet någonstans också hur jag ska möta dig.
Mm.
Men så är det väl med alla människor i livet. Man kommer på en arbetsplats och man försiktigt tassar sig fram och politisk position och tycker du om chefen och lite sådär. Innan man bondar med vissa och vissa tycker man att ja, den där kan jag inte riktigt. Så funkar det ju överallt i mellanmänskliga kontakter tycker jag.
Men det är så...
Är det så konstigt?
Nej, det är inte så konstigt i sig. Och det är sjukt trevligt. Alltså, det är ju, jag kände mig ju sedd. Det var ju underbart. Men ändå har du bjudit hem så. Det verkar ju vara så du gör. Du bjuder hem.
Ja, vet du varför?
Lathet.
Lathet. Alltså det här med att göra intervjuer. När jag började då göra skivor på allvar 82. Ses på krog och... tidningen betalar. Åh, vad flott, tänkte man. Oj, då kan man beställa vad jag vill. Och så sitter man och pratar och det är stimmigt och det är stojigt och det blir inget samtal utan korthuggna fraser i det här jävla krogstojet.
Mm. Låt mig gissa, Hannas krog.
Nej, där var jag faktiskt aldrig. Jag var en gång där. Jag är så jävla ohipp är jag. Eller så ohipp var jag på 90-talet. Då förstår du varför jag var så paranoid när Nöjesguiden hörde av sig. Nej, men jag tycker att Gör jag en intervju så vill jag veta vem det är som ska göra intervjun och var den här människan kommer ifrån och vad han, hon, hen har för bakgrund, åsikter lite grann och sådär. För att kunna, man måste ju på något pilla in liksom så här, var är vi? Var befinner vi oss? Och sen, det var flera år sedan, jag tänkte att nej, jag orkar inte åka in till någon jävla krog i stan. För att sen jag fick en större publik så blir det så också att sitter jag på en krog så blir ju öronen runt omkring oerhört stora. Och då kan jag inte säga vad jag tycker, vad jag känner och vad jag vill. För då vet jag ju att, och numera med de här förbannade mobilkamerorna så är det ju, kan man inte ens sitta i fred utan då flashar det hela tiden i ansiktet på en. Mm. Så därför har jag gjort så att journalisterna får komma hem men vi plåtar inte. Ja, ibland låter jag dem plåta hemma. Jag släpper på det. Men det är ju inga hemma hos reportage utan det är en ganska neutral fond. Det kan vara mot en vägg av skivor eller mot någonting. Eller gå ut i trädgården och sådär. Mm. Så det är det enkla skälet att jag gör intervjuer hemma. Jag är för lat för att ge mig in till stan. Jag tycker det är tråkigt att sitta på en restaurang eller café och prata. För man hör inte vad man själv säger. Mm. Och folk fotograferar och folk lyssnar.
Ja, men det är väl också kanske härligt med den där tryggheten ändå som man...
Jo, men då är jag på min hemmaplan. Mm. Och sen är det en annan sak också att just det här med, om vi säger nu den nya skivan, då vill jag inte, skicka digitalfiler av den till en massa människor. Jag vill inte att den ska sväva runt och vara någon sorts allmän gods innan vi har släppt den. Mm. Och då får journalisten i fråga sitta och lyssna hemma i min soffa, i mitt lyssningsrum. Då vet jag att här låter det jävligt bra. Mm. Här är bra ljud. Mm. Så funkar det. Mm. Det är inte svårare än så. Det är inte så att jag sitter och ruvar på någon stor hemlighet som du ska försöka dra ur mig. Utan jag är... Du får det du betalar för.
Ingenting alltså?
Ingenting.
Tänker du dig att du... Blir du tagen på större allvar idag än du har blivit tidigare?
Ja, det skulle jag nog vilja säga. Det är lite lustigt det där, förstår du, att först var jag ett löfte. Sen var jag het ungefär i 3 månader. Sen är man föredetting och sen är man någon sån här veteran. Det går fort. Går fort som fan. Men det skulle jag nog vilja säga att i och med att jag har hållit på så länge så blir det någon sorts position jag hamnar i. Mm. Jag tror också det här med att jag inte har det där stora behovet av att vara med i varenda tv-program eller radioprogram eller varenda tidning. Jag menar, jag har inget behov. När jag släpper en skiva vill jag berätta att jag har gjort det. That's it. Sen behöver jag inte vara med längre och visa mitt tryne. Det gör också att det blir, vad ska jag säga, att det kanske känns att här finns det en riktig människa med någon sorts integritet som inte vill liksom bara vara med i dobido eller vad det nu kan vara för någonting och spexa och leka. Ja, men jag har inga problem att spexa och leka. Jag menar, de som känner mig vet att jag är den galnaste av folk som finns.
Jag är helt crazy.
Men jag har inte det behovet. Sen en annan sak jag märkte, det är rätt kul. I och med att jag inte gör konserter längre. Ju mer jag tackar nej till konserter, ju oftare jag säger nej. Och det gäller inte bara konserter, det gäller även så här, ställa upp och intervjua så här. Desto starkare och större blir trycket. Mm. Jag har blivit erbjuden pengar som är you wouldn't fucking believe it för att göra konserter. Och det är för att jag inte gör några konserter. Och ju mer jag säger nej, desto högre blir pengarna. Mm. Eller större blir pengarna och högre blir summan varenda gång. Och det är intressant. Det är intressant att ju mer jag håller mig undan, desto värre blir det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men finns det då en summa som du skulle tacka ja för?
Jag vet inte faktiskt. Det där är en bra fråga. Det är en samvetsfråga. Problemet är det här med, om vi säger, du vet, jag får ju många förfrågningar, eller inte många, men en hel del förfrågningar. Min fru fyller 50. Kan du inte ta med gitarren och riva av några låtar? Vi bor i Örkeljunga. Du kan bo i våran gäststuga, får så mycket öl du kan dricka. Allt det där. Och jag är ganska blyg faktiskt. När jag väl känner folk, då kan det spåna iväg hur mycket som helst. Men det är inte så enkelt som att ta med och riva av några låtar på gitarren. Och jag tänkte på det så här, just den här debatten om Dylan och Nobelpriset. Ofta är det så här, ja, men ta med gitarren och riva av några låtar. Om du är artist som skriver låtar eller skriver texter och så vidare. Va? Jag tänkte jag skulle skriva till Ann Jäderlund eller någon. Tjena, vi har ett party på lördag. Kan du ta med några jävla diktböcker och riva av några poem? Mm. Ja, men det är samma sak. Det blir så... Och sen är det här, jag får frågan, om du skulle vilja göra den här konserten, bla 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 bla. Då är det så här att det är inte så enkelt. Jag har inget band. Och för att göra en konsert på säg 3 timmar. Vi måste ju repa lika länge som inför en stor turné. Crewet måste repa lika mycket med ljus och ljud och monitorer som inför en stor turné. Och det kostar. Jag kan säga i runda slängar att om jag skulle sätta ihop ett band och vi skulle repa, man repar i någon, säg Bud Wills, det kostar. alla vill ha betalt under repen.
Vad är Bud Wills?
Ja, det är de har replokaler.
Okay.
Överallt. Så att innan jag ens har tagit första tonen så är vi uppe i en 800-900 000 i omkostnader. Mm. Och det förstår inte folk. Det är inte bara att ta med gitarr. Ta med ett band och riva av några låtar. Ja, har du PA? Mm. Har du vet. Och det är också det problemet med som det är för mig att hade jag haft ett band som kunde alla låtarna, ja, då hade det varit enklare. Hade jag varit medlem i Eldkvarn eller sånt där, de kan ju spela pojkar i sömnen. Om du väcker dem klockan 5 på morgonen så tar det 2 minuter så lirar de den, va? Jag har inget sånt band. Och det är inte lika enkelt att bara hoppa upp och ställa på scenen. Och varje gång jag ska göra någonting så känns det som att det går inte att hålla det på en liten skala. Det är väldigt, väldigt svårt att hålla det på en liten skala. Mm. Även det här Andersson Vi, det var ju ett tv-program. Det var ingen konsert. Det var ett tv-program. Men de där biljetterna, vad var det, 500, tog ju slut på 1 minut. Och så blir det så här i Facebook. Jag fick ingen biljett. Och jag var ju hygg. Och då känner jag, vad kan jag göra? Vad ska jag göra? Och då blir det som att när vi gjorde den sista konserten på Skeppsholmen, då var det ändå 14 000 pers eller vad det nu var. Och då kände jag, alla har en chans att få en biljett och komma in och så vidare, va? Så därför var det ett utmärkt tillfälle. Men planeringen, det är ju som att invadera Polen 39. Ursäkta, men det är ju sådär. Man får allting, det är en sån enorm logistik som ska funka med flygresor hit och dit, folk som ska ta sig till platser och allt det där. Så att jag känner att...
10 miljoner?
Ja, du jobbar ju själv som egenföretagare. Du vet ju hur mycket skatt som går och...
15 då?
Jag vet inte faktiskt. Men så här, jag är inte rik på det viset. Jag är inte vansinnigt rik. Vi pratar inte Per Gessle-rik eller något sånt där överhuvudtaget. Men vi har så vi klarar oss. Och man kan ju inte mer än äta sig mätt liksom så här. Jag har inget sommarställe, jag har ingen båt. Vi behöver inte de där grejerna. Det jag gillar det är att läsa bra böcker. Stort filmintresse, har en stor filmduk hemma, ser mycket på film. Lyssna på musik naturligtvis. Och sen resa. Och då gillar jag att resa. Jag gillar att resa vad jag kallar för bildningsresor. Åka till Kanarieöarna och ligga på en strand i en vecka. Alltså då går jag bananas. Då kryper kroppen efter 2 dagar. Mm. De senaste resorna vi har gjort, det nu i somras var vi i Flandern. Och jag fick upptäcka staden Gent, om jag nu uttalar rätt på flamländska. Jag gjorde det i frågor om hur uttalar ni staden. Så Gent? No. Alltså flamländskan och nederländskan har ju så fruktansvärt många olika ljud. Så att när vi säger, vi mellanland i Schiphol. Nej, ni gjorde inte. Ni mellanland i Schiphol.
Så, 20 miljoner.
Allt handlar om vilken plats det är. Och, alltså jag känner så här att Globen, nej men det är inget kul. Jag vet inte om jag har sett, jag har sett några bra gig på Globen. Leonard Cohen var bra på Globen. Men det handlar ju om det här att bara visa upp sig, det har jag ingen lust att göra. Jag vill göra någonting bra i så fall. Och då gäller det att det är rätt lokal. Och Globen tycker jag är fruktansvärt dålig musiklokal faktiskt.
Mm. Ja, den är väl inte så bra för någonting egentligen.
Nej, jag har ju sett, inte hockey heller.
Kanske inte, jag bryr mig så lite om det. Men däremot har jag sett en del komiker.
Nej.
Det är sådär.
Ja, men det är det. Hur många människor du kan knö in. Det visar hur mycket vinst du kan göra. Sen spelar det ingen roll om det är en upplevelse eller inte.
Men 20 miljoner nya Ullevi?
Nej, aldrig. Alltså jag tror inte jag funkar på de ställena, utan jag känner att det här Music and Arts, det var ju fint, men det var ju att vädret var perfekt, det blev mörkt och det var fint. Annars tycker jag att så här, ställen som Cirkus, Göteborgs konsert och sådana, det är lagom stort ställe så att man kan få... Jag känner att det är väldigt, väldigt viktigt när jag uppträder live. Och det har jag haft från allra första början. Jag kan berätta roliga historier om det också. Att bryta ner den där väggen som är mellan... Vi står här på scen och ni sitter och tittar på. Mm. Och hur gör jag det? Ja, det gör jag genom att ganska tidigt i sättet gå ut bland publiken. Och vara med publiken. Mm. Och sjunga bland publiken. För då känner alla att jaha, vi är med. Okej, okay, det är oss det hänger på att vi ska... Och då blir det en helt annan atmosfär, en helt annan stämning.
Jag var inte på plats på Skeppsholmen, men jag såg det på YouTube.
Ja, och där var det lite svårt, för där fattar ju inte jag, idioten jag.
Det gick vilse.
Folk stod packade som sillar där, va? Så kommer jag där och går. Och alla ska ju ta bilder och det ska snackas och sådär. Så det blev ju en väldigt lång... Bandet låg och vampade på något riff bara sådär, va? Det var två gånger jag var ute. Först där i mellan månader med ett fönster. Och då gick jag runt och började folk prata och snacka. Ja, visst. Gick runt där. Och sen andra gången, då väntade mirakel i slutet där när öset kommer. Då tänkte jag, ja men nu kan vi försöka dra in alla i det här. Det är bara att det är ju inte så att folk står... Så att det är en decimeter. De stod ju jättepackade så jag fick ju trängas där. Det var då jag träffade någon journalist från Aftonbladet som stod där och lyssnade långt ut på kanten. Så såg du det här så skickar jag en fisk. Man är sådär adrenalinpumpad. Mm. Det.
Ja, all right. Men det här för oss in på vilken fråga som oftast ställs till dig. Nu är det ju, antar jag, i början av en sån här pressvända. Ja,
jag har liksom inte förberett mig än för den här omgången. Jag menar, det tar ju några intervjuer. Sen har man svaren klara ganska fort. Mm. Jag kan inte säga vilken fråga som ställs oftast. Det beror på vem det är. Det är olika journalister och olika människor också. Jag försöker verkligen tänka här. Jag var lite nervös idag för att komma hit. För jag kände att... Är jag klar nog i huvudet? Om du förstår vad jag menar. Vissa dagar känner man sig så här mosig. Mm. För att just komma ihåg sådana här saker. Nej, jag kan inte komma ihåg vad som... Eller komma på vilka som är den vanligaste frågan.
Ja, men en grej som är just... Som känns som att... Alltså, som folk är på dig om. Som jag var nu också. Mm. Kan du inte spela... Kan du inte turnera igen? Eller liksom, alltså de vill, vi tenderar att vilja få upp dig på scen igen. Mm.
Jag har ju turnerat väldigt mycket. Alltså jag turnerade ju innan citattecken genombrottet 1987. Då turnerade jag ju dygnet runt. Inför ja, flera gånger var det noll personer faktiskt. Och sen turnerade jag ju på varje skiva där. 93 var ju en väldigt lång turné. Sen var det ett uppehåll fram till 2007. Och då gjorde jag ju trots allt 9 konserter. 3 Stockholm, 3 Göteborg och sen Norrköping, Linköping och Uppsala. Och sen hade jag det här Skeppsholmen. För jag tänkte då, det är väl en trevlig resa. Var du än bor i landet. Åka till Stockholm en underbar ljum sommarkväll. Ta in på hotell om du har råd eller bo som kompis och gå ut och käka och sen gå och se på en konsert på kvällen. Ja, nej, men nu har jag gjort klart spelningarna. Jag känner att nu är jag färdig. Nu gjorde jag det sista gigget 2014. Mm. Och det var det sista. Och det var mitt under det tuffaste. Monica satt på scenen hade just precis fått en cellgiftsbehandling. Så hon satt med sin chalett eftersom hon inte hade några hår på scenen med sin syster och alltså utom synhåll från publiken och blev omhändertaget av det fantastiska handplockade crewet som jag hade verkligen sett ut vilka som skulle vara med och Monica fick vatten och hennes syster hällde dem på vin i ett glas och satt där i stora såna här fina länsfåtöljer och såg gigget från sidan. Det var det sista gigget. Jag kände att nu räcker det. Och varför säger du? Ja, när jag väl, och det där är också en sak som jag får höra. Att, och du ser ut som du njuter av varje sekund när du är på scen. Ja, det kanske jag gör när jag väl är på scen och förhållandet har etablerats med publik och lokal och allt det där. Jag känner att ja, nu bär det. Nu är det bara kul. Men veckorna, månaderna många gånger innan dess, då får jag, då är det som fruktansvärd ångest. Och vad handlar den ångesten om? Ja, det är ju inte där att glömma låttexter, för det har jag ju backup nu. Jag kör ju alltid med min perm som står på en. Jag tänker, visst, skitsamma om jag inte kommer ihåg texterna. Jag har permen där jag kan titta i. Så det är inte problemet. Problemet är väl att jag ställer alldeles för höga krav på mig själv. Och det jag är rädd för, det är det här att bli tappa rösten. Och det har hänt vid några tillfällen i forntiden att jag blev förkyld. Speciellt när kidsen var små och gick på dagis. Och verkligen tappade rösten. Och att ställa mig inför en publik på say, 14 000 pers som har betalt dyra biljetter för att höra mig och göra dem besvikna genom att jag vet hur det känns för att det är en mardröm för mig.
Mm. Ja, men det fattar jag.
Och där sitter all ångesten. Den sitter i de här mycket små musklerna som kallas stämband.
Mm. Fast vet du vad, då måste jag ju, då känns det ju lite grann som att då har du ju gett upp för din rädsla.
Ja, kanske jag gjort. Men samtidigt ska jag säga så här också, att jag är inte så road av att turnera heller. Just det där resandet som var, nu den turnén vi gjorde 2007 var ju väldigt effektiv. Det var 3 Stockholm hem varje kväll. 3 Göteborg, bodde mitt emot konserthuset på det gamla SAS-hotellet som det heter på min tid. Och sen Norrköping, Uppsala, Linköping hem efter varje kväll. Så det var ju inte så att man reste ihjäl sig direkt. Men också det här att okej, vi spelar samma låtar, okej, vi kan byta setlist, men det ändå är det i grunden att det blir samma låtar och det är gamla låtar. Jag tycker det är mycket roligare att spela in i studion. Mm. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att skriva nytt material, se hur det funkar i studion. Speciellt som den här gången när jag har använt musiker, eller jag har jobbat med musiker som jag faktiskt aldrig har spelat med tidigare. Och så kommer från helt andra håll än de jag tidigare har spelat med. Och det, då när jag märker att det funkar, då är det så här, wow, det här är kul. Kan vi jag borde skriva några låtar till så vi kan testa att spela in. Mm. Det tycker jag är roligare. Jag tycker det är roligare att skriva låtar och spela in än att köra samma låt varje kväll. Sån här, förstår inte hur de där som åker runt på världsturné i 2 år, hur de pallar.
Eller Dylan. Ja. Han har varit på turné nu i.
Men ja, det är väl olika inställningar. Jag läste Springsteens bok och vad jag förstår så använder han har ju, det hade man ju en aning om att han var så neurotisk och har led av såna depressioner. Han självmedicinerar genom att spela 4,5 timmar varje kväll. Så han är så slut så att ångesten inte finns kvar, utan det är bara utmattning.
Mm.
Önskar jag kunde självmedicinera på det viset. Men...
Ja. Ja. Men dörren är stängd, säger du?
Ja, det är den väl faktiskt. Mm. Jag ska aldrig säga aldrig, men det vore ju fånigt att sagt att det här är sista valsen, tack ska ni ha. Och sen så 2 år senare dyker man upp igen. Hej! Kommer ni ihåg mig?
Men det där, och tidigare då, när vi skulle prata om det här med att Nöjesguiden tyckte om att skjuta ner dig på 90-talet.
Och det var inte bara Nöjesguiden, det var väldigt många andra också.
Ja, jag förstår. Men om vi använder... Ja, okej. Men när du var
Mats liksom... Olsson skrev till exempel alltid sin söndagskrönik i Expressen. Han var ju ganska läst då på den tiden. Massa saker, att Peter Lemark är som Lasse Berghagen, nästa vecka när står, och förresten, Peter Lemark har stulit de flesta snälla låtar. Någon annan gång kan det stå att kom ihåg att det är skottpengar på Peter Lemark.
Oj, ja.
Och det kändes ju så här, jag har aldrig träffat Karn. Mm. Vad har jag gjort? Vad fan har jag gjort? Jag gör låtar.
Mm. Har du fortfarande inte träffat honom?
Nej, han var på Lennars begravning tror jag, men vi jag gick inte fram till honom, varför skulle jag det? Mm. Jag har liksom ingen anledning.
Det som jag tänker på nu när jag lyssnar på dig är ju att jag tror att det, alltså det känns som att du har vunnit i längden på ett sätt. Alltså, du har varit befriad från hipsterism så att säga, som i dina uttryck. Och på något sätt så har du just liksom, ja, men du vann i långa loppet.
Ja.
Alltså för, ja.
Så kan man se det, men jag, fan, det är ju ingen tävling. Det har det aldrig varit.
Nej, fast...
Och det där med när folk säger din karriär. Jag har faktiskt aldrig sett det som en karriär.
Ja, just det. Mm.
Jag bara, och det är också en sån här floskelklyscha som, men det är sant. Jag har aldrig sett det som en karriär. Jag råkade brinna för det här och hade en eld, och det kan vi också definiera, var kommer den elden ifrån, bla bla bla, barndomen, hävda någonting och småstaden och vad du vill. Men jag gjorde det inte för pengarna, utan det var bara för att det var så förbannat kul. Mm. Och sen så varje skiva, ja, sen genombrottet då, har jag känt att jaha, det gick bra. Nu går det åt helvete. Mm. Varenda gång. Mm.
Det är lite lustigt det där, för det där antar jag liksom bottnar i något slags, är det bristande självförtroende eller självkänsla?
Självförtroende är en sak. Mm. Det har jag nog nu hyfsat gott om, mm, vad gäller det jag kan utföra med min musik och mina texter. Mm. Där vet jag att jag är bra. Jag gör bra grejer. Ibland gör jag skit. Och det är alltid på varenda skiva finns det någon låt jag känner. Varför tog jag med den? Men jag ska inte säga vilken, för då är det alltid någon som säger det är den bästa låten på hela plattan. Ja, mm, ja, självkänslan är väl vacklande. Ibland stark, men oftast ganska låg självkänsla. Jag kan ifrågasätta mig själv varför jag finns. Men det är inte så att jag på något vis är suicidal. Där finns ju också saker och ting att tänka på, att jag har mina barn och jag har min fru. Jag skulle aldrig kunna komma på tanken och såra dem så svårt att överge dem.
Mm.
Det är väl min känsla av att bli äldre. Nu är jag ju 58. När jag var 25 så var ju allting bara en landsväg framåt. Yeah! Inte speciellt mycket reflekterande över vad som hände eller vem jag var eller var jag kom ifrån. Vid 58 så har jag haft gott om tid att reflektera över vem jag är, var jag kommer ifrån. Vad jag har gjort. Vad jag har gjort med mitt liv. Allt det här. Och det jag försöker leva efter, och det är inte så jävla lätt. Det är inte lätt alls. Det är att försöka acceptera. Nu menar jag inte att man ska acceptera orättvisor eller fattigdom, utan acceptera sånt i mitt liv som jag inte faktiskt direkt kan göra någonting åt. Okej, så här är det. Det här är konsekvenserna av det liv du har levat. Acceptera. Och grejen är att det är som det här. Det regnar nu. Om du skulle sagt vi ska sitta ute och ha en utomhusintervju på en picknick. Då hade man kunnat bli så här, fan det regnar, sluta regna helv. Du kan skrika hur mycket du vill. Det kommer inte sluta regna för det. Det är lite samma sak, att när ångesten kryper på mig, då får jag försöka bara acceptera, okej, det är för jävligt, jag mår så jävla dåligt, tar sån ångest. Ibland vet jag vad det beror på, ibland vet jag inte vad det beror på.
Mm.
Men enda sättet är att, och det är inte lätt, det enda sättet är att försöka acceptera. Så här är det, så här är det. Stå ut. Du vet att det blir bättre. Och det är ganska svårt, men jag försöker också det här med att leva en sekund, en minut i taget. Att inte tänka på att åh herregud, vad mycket jag har framför mig, nu måste jag göra. Ut och signera skivor i 15 städer. Med så här scheman, ena dagen, Malmö nästa dag. Hur ska jag orka? Jag är 58, jag har liksom diskbrock. Och, nej, men tänk inte på det. Det är inte nu, det är sen. Nu sitter jag här i Vällingby och pratar med dig. Och just nu känns det faktiskt riktigt bra. Du har någonting som får folk att slappna av. Och har du funderat på dig själv, vad det är du har som gör att du får folk att slappna av och börja prata?
Jag hoppas att det har att göra med att jag vill veta vad du har att säga.
Ja, det är en nyfikenhet.
Ja.
Men det är många som är nyfikna, men det gäller att kunna presentera den här nyfikenheten på ett sätt som gör att människor vill öppna sig.
Mm, men då kanske det har att göra med att jag är hyfsad på att skriva de här frågorna.
Ja. Det är en fråga du måste ha ställt dig. Varför är jag så bra på det här?
Nej, inte idag. Inte, riktigt där är inte med självförtroendet. Men
herregud, din podd laddas in ner av hundratusentals människor. Det...
Jo, visst. Men jag har inte... Låt oss prata om min självkänsla någon annan dag.
Jag ska bara ta och fixa en grej.
Ja. Men det där är intressant för att jag hade någon gäst här som pratade just om det där med att härleda sin ångest. Och det där tänker jag att jag... Jag vet inte, om jag ska relatera till mig själv och det du berättar så här, så vi är ju båda människor som har lite, kanske ibland lite för mycket tid för oss själva. Men jag tycker ändå inte, trots att jag går i terapi och hit och dit och jobbar en del introspektiv, så jag blir fan inte bättre på att få ordning på var den kommer ifrån.
Då får du väl acceptera det. Att bättre än så här blir det inte. Och det är också så här en sak när man... Nu är jag 58. Och om jag nu får leva, det vet jag inte. Jag kan bli påkörd av en lastbil när jag går ut härifrån. Eller...
Osannolikt, men...
Ja, men vi har hela den här cancern, vet vi inte hur det... Och, du vet, det, vid 58 fattar man att det... ingenting är... Man tar ingenting för givet. Framförallt inte livet. Mm. Då får jag väl acceptera. Så här blev det. Så får man försöka acceptera det. Och det är det svåra. Men de gånger jag lyckas känna att okej, jag får acceptera det här. Jag känner så här. Jag har ju också gått i terapi. Jag vet inte hur många hus jag har bekostat på Gotland för terapi. För de har ju en egen by där. Vad jag har hört. Jag skojar. Men då kan jag känna att okej, jag har kommit så här långt. Mycket har jag ju lärt mig. Mycket har jag ju förstått om mig själv, om min uppväxt, min barndom. Men då, så får jag försöka acceptera att ja, så här blev det, så här är det. Det är inte lätt. Det är banne mig inte lätt. Men det är nog enda sättet. Att, för då kan jag känna att då kan ångesten försvinna när jag väl lyckas känna att okej, så här är det. Här är vi. Okej. Mm. Sen finns det ju... Allting är ju inte bara så enkelt att det är pratbart i terapi. Det finns ju, jag är övertygad om att det finns, förutom den gamla frågan om arv och miljö, förutom ens uppväxt och hur man blir formad av den, så tror jag att det finns en genetisk grej också. Min morsa var ju faktiskt en väldigt speciell människa och super, super neurotisk. Så det är väl inte konstigt att jag ärvt den genen av henne. Jag kan bli väldigt neurotisk. Jag kan hetsa upp mig över ingenting. Och framförallt är jag väldigt otålig. Jag kan bli så här, man måste göra det nu. Jag vaknar kanske nu med på ålderns höst. Så av någon anledning så ibland så brukar jag vakna vid 6. Vad fan är det? Är det mina småländska gener som jag måste ut och mjölka korna? Eller vad fan är frågan om? Upp 6. Och då kan det vara så här, kolla. Ja, men just det, fan, jag måste ha tag på... Det där måste vi fixa nu. Och klockan är 6:30. Det är ju ingen på skivbolaget som man... Och så mejlar man. Hörru, vakna! Kan du fixa det här nu? Och det är också så här. Jag har en otålighet och en neurotisk läggning som gör att... Måste fixa det här nu! Fixa det här nu! Mm. Så får det gjort. Och sen är det också att det jag har som jag... På gott och ont. Har ett fruktansvärt kontrollbehov. Och det är på gott och det är på ont. På ont därför att det är väldigt stressande att hela tiden vara on top of things. Men på gott också att det är alltid någon jävel som missar någonting i kedjan, vad det nu än är. Alltså det, jag vill se, jag vill höra alla provpressarna av skivan. Jag är med hela vägen, jag vill se hur ser trycket ut. För det är alltid någon som glömde att fylla i det där eller skriva det där och så vidare. Sådär, va? Så jag vill vara säker på det. För att det är mitt jävla namn som står på skivan, det är jag som är avsändaren. Mm. Och det gäller inte bara skivan, det gäller allting hemma också. Jag är sådär, Monica är tokig på mig. Nu för det. Vad gör du? Och så är hon pysslar. Vadå, vad gör du? Eller, vem var det som ringde? Mm. Så det är ju ett kontrollbehov som finns där. Och det är på gott och ont. Och det hör väl ihop med kontrollbehovet hör ihop med den här neurotiska personen jag är.
Men har du den i schack då?
Kontrollbehovet, nej. Mm. Nej, gud nej. Fast, jo, men det kan vara så att jag... Men nu sitter och pratar här, du och jag nu. Och det här har jag ingen kontroll över. Du kan klippa ihop vad du vill. Och nu känner jag... skitsamma. Och det känner jag även när vi har gjort skivan. Att, och det har väl lärt mig att det är inte så jävla noga. Det är ingen altartavla vi håller på med. Jag kommer ihåg någon platta... Det var ett bok med blanka sidor. Var det någon låt när jag kom hem från masteringen. Alltså det sista man gör för att göra... Mixarna ska göras klara och de sista nivåerna och kompression och allt sånt där. Jag tänkte, fan, alldeles för mycket bas på den här. Vi måste mastera om den här låten. Då hanns inte det av någon anledning. Jag har hört låten på radio. Har jag tänkt på den där basen att den är för mycket? Nej. Så att det är lite sådär känner jag nu också med saker och ting. Att, ja, men det får väl bli vad det blir. Om du klipper upp någonting som är rena rappakaljan och... så får det väl vara det då. Och samma med allting nu tycker jag så här att okej, Thomas program, jättebra. Vissa grejer klipptes bort, men så är det i livet. Jag styr inte över det, jag har inte kontrollen över det, så att fair enough, och det blev fint i alla fall. Det enda jag var lite sur på, det var så här att när Thomas och jag snackade om vilka låtar vi skulle göra, han sa driver det, jag sa, men jag har ju kört den. Jag var ju med i Tack för musiken, då gjorde jag drivet. Ja, men det här ska vara, du vet, det här är ett helt annorlunda program än Tack för musiken. Det här är, okej. Och sen sa han, Little Olian, nej, så, men den avslutar jag med i Tack för musiken. Den liksom, ja, varför ska jag köra den en gång till? Då blir det ju samma grej. Alltså, jag gör inte, bara under pistolhot. Mm. Vilket han tog fasta på. Mm. Men grejen var att då kör vi den i en version där ingen har repat den. Och det här bandet, de kommer ju inte från Peter Lemark musik. De kommer ju från jazz, teatermusik och så vidare. Så här, va? Och jag ser på mig själv när jag såg programmet att i andra refrängen började jag tänka på hur fan ska det gå i sticket? De kan ju inte ackorden. Mm. För vi har inte repat låten.
Och hur gick det i sticket?
Några spelare, men som tur är det ju en tonart som gör att du kan spela vissa ackord och det låter okej i alla fall, va? Mm. Parallellackord. Så att det funkar ju. Och det är ingen som har sagt någonting om det. Men ja, jag har ingen kontroll. Och det blev bra. Folk tyckte det var fint. Och så, får jag väl, så känner jag nu med allting att det får bli som det blir. Skitsamma. Det är ingen altartavla. Jag gör så gott jag kan.
Men du, hur är det då med... Du tog upp det själv för en liten stund sedan. Är du okej med att åldras?
Ja och nej. Det är faktiskt så här att även om jag försöker gå mina 2 timmars promenader 3 gånger i veckan. Jag är ingen gymkille, jag tycker inte det är kul. Så därför blir det promenader. Och det, enligt forskarna ska ju det vara lika effektivt om man går sig svettig och allt det här. Och jag har skurit ner på snusandet ordentligt. Dricker inte speciellt ofta. Tyvärr är det så att när jag dricker, speciellt alltså bara när jag är hemma, inte på krogen eller på fester, för att då har man ju ögonen på sig. När jag är hemma, då kan det bli att jag dricker för mycket. Inte så att jag står på alla 4 och skriker som en gris, det har hänt någon gång. Men jag sitter liksom med musik och somnar i soffan eller sånt där. Men att åldras, alltså kroppen förfaller ju. Det är så. Jag har ju fått det här diskbrocket nu. Det är en åldersgrej. Mm.
Jag hade mitt när jag var 25 i
och för sig. Mitt första. Okay. Men jag har alltid haft ett stålrygg och stålmage också så här. Och nu är det så här, ja, jag kan inte dricka kaffe 10 gånger om dagen för då brakar magen ihop. Jag kan inte kröka heller. Jag är bakis i en vecka. Så därför skippar jag det. Väljer bort det för att inte vara bakis i en vecka, för jag ångesten ökar och magen ballar ur, och du vet ju det. En god avföring är den bästa huvudkudden. Nej, men så att jag märker ju av det där och stiger upp på morgonen och känner kroppen är så, man får knäck, knak och stel och jävlig. Så det är klart jag märker av åldern. Mm. Det gör jag. Och ja, jag vet inte, någon gång tänkte jag så här, schysst att åldras och bli vis och klok och gammal, men jag vet inte om jag har blivit så mycket mer vis och klok och så där. Gammal har blivit, men inte vis och klok. Det är mer och mer, fler och fler frågor som infinner sig ju längre, ju äldre jag blir.
Du känns ändå klok, tycker jag. Och vis.
Du, jag ska säga en sak som jag tyckte var jävligt bra. Från det ena till det andra. När jag läste den här Springsteen-biografin. Jag gillar Springsteen. Inte så att jag är en Springsteen-man. Men att han var så fruktansvärt neurotisk och hade sån ångest och gått i terapi i varje 40 år och använder giggen som självmedicinering. Då läste jag en intervju också som inte var med i boken, som en intervju, det var NPR tror jag. En ganska korkad fråga. Intervjuaren sa, men du, det finns ju säkert 100 000 personer som ser dina konserter som säger, åh, jag skulle vilja vara han. Jag skulle vilja vara Bruce Springsteen. Var på Springsteen svara. Och det skulle jag också kunna göra. I'd like to be him too.
Mm. Mm.
Jag skulle också vilja vara Peter Mark. Han verkar så klok och verkar så lugn och fin och så vidare.
Mm.
Men jag är ju inte Peter Mark.
Mm.
Blanda inte ihop mig med honom.
Nej, jag förstår. Men är det så jävla stor skillnad då? Eller är du mer komplex bara?
Ja, alla är väl mer komplexa än vad som först möter ögat. Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag vet ju inte heller hur jag uppfattas av människor runt omkring. Jag kan ju se vad jag läser på min Facebook-sida eller på Instagram och så vidare. Och så där, va? Men du måste förstå att låtarna är ju låtar, även om självfallet, och det är en deal som jag gjorde upp med mig själv 87 när jag gjorde Vita plattan, genombrottet, som faktiskt inte skulle ges ut. Det var det sista. Det var verkligen det sista. Sen var det faktiskt bara tur. Ren tur och tillfälligheter som gjorde att jag fick ett genombrott. Det var total tur.
Jag vet inte varför jag blir så provocerad av människor som använder sig av ordet tur när de är, för det är alltid väldigt begåvade människor som gör det.
Men du, tänk så här, hur många fantastiska låtskrivare tror du inte det finns ute i landet som aldrig någonsin har fått höras?
Säkert jättemånga.
Ja, och jag var en av dem som hade gjort 4 väldigt dåliga skivor som var offentliga övningar egentligen. Och den femte skulle inte ges ut.
Mm.
Och den var bra. Jag menar, hela det här skulle aldrig någonsin ha kommit ut på skiva. Inte Hålla mig heller, och inte Vänta i mirakel, och inte Början på en lång historia. Alla de där låtarna. Mm. Och det var verkligen så.
Mm.
Och det var tack vare Thomas Appelqvist, Bokbussen i Småland, som låten blev testad på Sommartoppen. Och jag fick... Det var slut, det var verkligen vägs ände där.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag köper det då.
Så att du får faktiskt hacka i det att livet består av en rad tillfälligheter och slumpen avgör. Sen gör du själv naturligtvis val. Och ibland gör du inte val som påverkar vad konsekvenserna blir av det hela.
Mm. Jo. Har du någon avund?
Det har väl alla människor, tror jag. Men jag kan inte komma på någon speciell avund jag har mot någon. Nej, det har jag inte.
Mm.
Inte heller det här, se väldigt mycket film och så här. Någon man skulle vilja döda? Nej. Nej, absolut inte.
Nej, vad skönt.
Man blir väl mjukare med åren. Mm.
Men du, du var lite på det här också. Men apropå det här med åldrandet då. För att den tunna tråden, den är ju väldigt... liksom, alltså i alla fall, den känns ju väldigt naken och privat. Liksom. Mm.
Vad är skillnaden på privat och personlig? För det där är alltid så här... Privat är ett nedsättande ord om texter. Personlig, det är uppskattande. Jag vet inte vad skillnaden är med privat och personlig. Teach me tiger.
Det var väl lite det här du sa med din integritet förut. Att du sa, ja, men jag vill inte prata med min fru och mina barn. Nej. För de har inte signat upp för det här.
Nej.
Ja, det är väl där skillnaden ligger.
Fast den tunna tråden och alla sångarna på det här albumet. För det här är... Den här gången är det verkligen ett album. Och redan när jag skrev låtarna så visste jag i vilken ordning de skulle ligga. När vi spelade in dem hade jag redan satt upp låtordningen. Mm. Och att det fanns en tydlig A-sida och en B-sida. Det är en vinyl-LP i första hand. Och omslaget och boken som följer med är, liksom ingår i själva paketet av upplevelsen, eller hur vi kallar det. Och den tunna tråden, ja visst, självklart, det är ju inte så underligt att man begriper att den utgår ifrån hur jag som anhörig fick gå igenom vad min fru gick igenom med cellgiftsbehandlingar som gick fel och allt det här. Men hennes namn nämns aldrig i låten, inte heller ordet fru, hustru. C-ordet nämns inte i låten, utan det är en låt. Och min tanke är väl att, som jag sagt, att så jävla unik är jag väl inte, så att jag är ensam om att varit med om sorg, förlust, uppleva livets skörhet och bräcklighet.
Nej.
Så att, då är det en låt, då är det en sång, och förhoppningsvis så finns det människor som kan ta till sig den och varit med om andra saker som finns i den där sången.
Men frågan är, händer det ibland att du får så här censurera?
Nej.
Alltså, nej.
Nej, det kan jag inte göra, för att det ingår ju i, så att säga, avtalet jag gjorde med mig själv där 86 en gång, att nej, men nu skriver jag som det är. Skulle jag börja censurera mig själv? Det går inte. Och det är också det här att det viktiga är att det ska fungera som sånger. Det viktiga är inte, har det hänt på riktigt? Har han varit med om det verkligen? Var ligger mjölkbutiken någonstans? Mm. Det är inte viktigt. Det viktiga är, berör sången dig? Ja eller nej?
Mm.
Ja, då har jag lyckats med mitt arbete.
Mm. Du, för privat, möjligen kanske lite cheesy. Men du har ju varit gift väldigt länge. Och apropå närmare än nära.
Mm.
Hur lyckas man med det där då?
Jag tror att jag har inget svar på det. Det är inte så att det har varit någon enkel väg. Det har ju funnits väldigt mycket. Jag menar, barnen var små. Sen så låg skilsmässan hängande i luften varannan dag. Det har varit mycket längs vägen. Jag ska inte gå in på detaljer, men du kan nog tänka ett och annat. Jag tror det allra viktigaste är ett, att det finns en djup vänskap i botten. Jag sjunger i sticket på något närmare än nära det här med att någon blir förälskad i sin spegelbild. Det är det här att väldigt ofta så misstas kärlek för förälskelse. Förälskelse är något helt annat. Det är ett psykiskt tillstånd där du inte är dig själv. Där du just speglar dig i någon annans ögon. Och kan hon se mig som så här? Wow! Oh. Så blir du den där personen. Och du är inte dig själv egentligen. Nu är det här, hur lång tid tar det innan man kan prutta inför varandra? Det gör man inte på första dejten, va? Nej. Och det är det viktigaste, tror jag. En viktig komponent. Att man har en välgrundad vänskap. Och naturligtvis att man har samma typ av humor och sånt där. För det tycker jag är viktigt, att man garvar och samma saker. Och sen det som är oerhört viktigt är kommunikation. Att man följs åt hela tiden och så här banala saker. Frågar, hur var det på jobbet idag? Och lyssnar verkligen. Aha, okej, sa hon det? Och vad gjorde du då? Okej. Så att man följs åt hela tiden med allting. Hur mår du idag? Hur är det? Så här, med alla minsta lilla sak. Då kan man ju tycka så här, men det är ju att ge upp sin självständighet och allt det. Ja, det är det. Du ger upp din självständighet på ett vis, för att du bildar ett team. Vi jobbar tillsammans. Och det är inte alla som fixar det. Det är tufft nog, men så har det funkat för oss i alla fall, tror jag. Att det är också så här, vi ser filmer så här. Men vad fan säger det nu då till henne då? Och då konstaterar vi att då faller ju hela filmen. Om inte han går omkring och håller käften om det här som han har varit med om, så faller ju hela filmen. Det är där det bygger på, att de inte kommunicerar, att de inte pratar med varandra. Jag tror att det är det viktigaste, att man, en god vänskap, att man pratar med varandra.
Mm.
Och just där jag tror att man ska gå omkring och vara kär i 20 år. Glöm det. Alltså passion kan väl finnas, men det är ju inte så här att det är som när man är förälskad, att det är 24/7. Har man tur dyker upp någon gång i halvåret. Men det är okej, okay, jag kan leva med det.
Mm.
För det är också så här, vad är alternativet? Då, ja, men då hittar någon ny. Och då är det samma sak här. När jag tar mina boots och åker söderut och träffar en kvinna. Okej. Okay. Och du gör samma misstag som du gjorde med den förra kvinnan.
Mm.
Och du gör om exakt samma grej. Därför att du lär aldrig känna den här människan. Utan det är en förälskelse som ska hållas igång hela tiden. Och objektet ska bara bytas ut. Men egentligen är det ju... Du speglar dig i någon annans ögon. Egentligen är det ju din egen känsla av att vara kär i känslan. Och att vara förälskad i dig själv.
Var det ett litet gästspel av Ulf Lundell där?
Det är upp till dig att säga. Nej, men det är väl, jag kan säga så här att... Är det någonting jag kan komma med till bordet, så är det väl det också. Hur fungerar det att leva i ett förhållande som... har pågått ett antal år. Jag skriver inte om pulsar som bränner och heta nätter och vi ska älska hela natten. Därför att det är inte det liv jag lever.
Nej.
Och det är väldigt vanligt tycker jag i just rockmusiken där, att det ta mina boots och går när det inte passar. Ta fighten istället för fan. Work it out. Ibland lyckas man inte. Och så är det ju.
Du, vill du rekommendera något?
En bok som jag har köpt flera gånger för att ge bort till kompisar och till mina barn. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter, det kan du säkert googla. Sapiens.
Du tänker på Yuval Noah Hararis bok?
Yes. Mm. Väldigt bra bok som faktiskt fick mig att omvärdera rätt mycket i min tankevärld. Den rekommenderar alla att läsa.
Coolt. Och vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Dylan.
Det vore mäktigt.
Jag kan imitera honom, så du kan göra en intervju.
Mm.
Han säger inte mycket. Det finns en sån fantastisk intervju från 86. När han spelar den här fruktansvärt peckiga filmen Hearts of Fire. Varför han var med där vet vi inte. Och då har han en trailer och då... Det är en BBC-journalist som är oerhört påläst och kunnig. Som till slut, efter vart hängt runt där på On The Set i flera veckor, får komma in i den där med en kameraman. Och Dylan säger, det är ingen intervju, utan jag ska bara teckna ditt porträtt. Så han sitter och ritar hela tiden. Och liksom, och han ställer frågor och Dylan bara... Och sen svarar han på vissa grejer.
Mm.
Det blir en rätt okej intervju.
Intressant. Ja.
Jag har ju träffat mannen i fråga också.
Jaså?
Mm, det är en lång historia. Då får vi sitta här i 8 timmar till.
Okej. Okay. Ja. Tack för idag.
Ja, tack.
Peter LeMarc, hans skiva släpps den 18 november. Den heter Den tunna tråden. Och Peter, som du hörde, är aktiv i sociala medier. Googla honom för att hitta honom där. Nästa vecka kommer författaren och illustratören Stina Wirsén. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram, hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.